Hej och välkomna till avsnitt 1274 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. I detta avsnitt kommenterar min kollega John Gustafsson de skandaler som drabbat Never Trump-organisationen The Lincoln Project. Varmt välkomna. John Gustafsson, välkommen.
Tack så mycket.
Förra året i oktober så gjorde vi en podcast, poddavsnitt 1198, där du intervjuade Rick Wilson och det är en av personerna bakom The Lincoln Project. Och The Lincoln Project är en sammanslutning av republikaner som, trots att de är republikaner, då ändå motsatte sig Donald Trump och den del av Never Trump-rörelsen. Och nu har Lincoln Project drabbats av ett antal skandaler, och det främsta har att göra med en av huvudpersonerna i Lincoln Project, John Weaver, och han har anklagats för sexuella trakasserier och annat. Kan du berätta lite grann om de här anklagelserna och hur Lincoln Project har hanterat det?
Ja, så John Weaver är alltså en av grunderna till The Lincoln Project. Han är en erfaren politisk konsult. Han har varit aktiv sedan 1980-talet i amerikansk politik. Han var aktiv bland annat, jobbade bland annat för John McCain. Han har jobbat för John Huntsman, John Kasich och senare då The Lincoln Project. Han kom från Texas ursprungligen. Så det är en erfaren, en politisk veteran. Och det han anklagas för det är att han ska ha skickat olämpliga meddelanden och bilder och liknande till 21 olika män, oftast rätt unga, typ 18-20 års ålder, de allra flesta av dem. Och nu ska vi säga att det är en del av folkverket här, det är att John Weaver är, han är gift med en kvinna och han har två barn. Men han har levt ett dubbelliv helt enkelt, som är tyvärr inte helt ovanligt, och särskilt inte bland homosexuella i hans generation. Han har levt ett dubbelliv där han har utåt sett varit hetero, vanlig familjefar, allt sånt. Och sen på kvällar och nätter och när han har varit ensam så har han visat en annan sida, kanske man kan säga. Och en av sakerna han anklagas för, det är inte bara det att han ska ha raggat på män, utan att han ska ha erbjudit politiska, alltså jobb inom politiken eller liksom liknande, karriärsmöjligheter åt män som var mottagliga för hans anstötningar. Vi vet inte om någon faktiskt har fått, alltså någon muta av John Weaver, det har inte bevisats. Men han har definitivt hållit på med lite quid pro quo, om man säger så. Och det här berör ju Lincoln Project framförallt. Och jag menar, dels för att det är besvärande bara genom att Lincoln Project, en kritik som man har riktat mot Donald Trump, det är ju just det här med sexuella trakasserier som Trump också anklagas för av väldigt många kvinnor. Så det blir besvärande så. Men det är också frågan, när kände Lincoln Project till det här? Och då finns det olika versioner. För det började dyka upp anklagelser redan i somras mot Weaver. Det ska man i princip inte ha utrett då. Och däremot skulle sägas att under sommaren så gick Weaver faktiskt, han blev sjukledig ett tag där. Och det är frågan om det här var en riktig sjukledighet, eller om det var att man började tycka att vi måste börja distansera oss från den här killen ungefär. Att vi måste skapa lite avstånd. Att han så att säga började tvingas bort lite grann från projektet. Det vet vi inte. Och men däremot skulle jag säga så att de här ryktena om att John Weaver, att han var gay och att han hade en så att säga smak för yngre män, de ryktena har funnits ganska länge och de startades av Karl Rove. Karl Rove och John Weaver byggde sina karriärer samtidigt i Texas. De var konkurrenter, får man nog ändå säga. Och Rove var ju den som fick den mest framgångsrika karriären, har lyckats ligera sig med George Bush som sedermera blev president. Men en av de sakerna som Rose sa att han hörde och som han såklart berättade vidare för andra liksom strategiska personer, det var att Weaver var bög helt enkelt. Och det var ju en mycket, mycket större grej under 1980-talet än, och särskilt i Texas republikanerna än det är idag. Så det är något som har, det är som har hängt över Weaver. Men det här förklarar också delvis varför Lincoln Project troligtvis inte tog det här på så stort allvar. För att det är Karl Rowe, det är Texas politik, det är, man kan säga att det finns väldigt många personer som anklagas för väldigt mycket på ingen grund alls. Liksom, det är en klassiker. Och att anklaga någon, liksom, att försöka få bort en konkurrerande politisk konsult som slogs om liksom kampanjpengarna genom att säga att han är fikus, ja, men det är väl typisk, liksom typisk 1980-1990 politik, om man säger så. Det är inte bara John Weaver som fick sådana där anklagelser emot sig. Nu visar det sig vara sant i hans fall. Men alltså, det troligtvis så har, jag menar, Lincoln Project måste ha känt till att det fanns vissa anklagelser mot honom, men samtidigt så är det så har man ju inte haft något sätt att verifiera om det här var bara ännu en skröna eller om det faktiskt var sant. Så jag tycker också att det sätt man hanterat det här sen dess tycker jag har varit bra. Man har tagit avstånd från Weaver, han är inte längre en del av Lincoln Project. Weaver har också gått ut och bett om ursäkt, erkänt att ja, det var så här helt enkelt, och att han har levt ett dubbelliv, och att det har hans så att säga hans ångest över det här har över hans liksom homosexualitet, som han inte velat erkänna för sig själv, den har lett till att han tar ett beslut som inte var bra helt enkelt. Och det är såklart inga ursäkter, men det är det känns som att man har liksom coming clean på det här. Och men det är klart att det är besvärande. Och det här följer oss in på nästa del i den här skandalsagan.
Jag kan slänga in en sak här först bara, ja. Och det är att du nämnde tidigare att John Weaver har arbetat för John McCain, och det har även Steve Smith gjort, som är också en del av Lincoln Project. Och jag läste på Twitter att den 13 februari då skrev Meghan McCain, alltså John McCain var en senator då som var, ja, han var presidentkandidat för republikanerna år 2000, och då förlorade han primärvalet mot Bush, och sen blev han deras huvudkandidat 2008 då, när han förlorade sen mot Barack Obama. Han avled 2018, väldigt beklagligt, en hjälte i amerikansk politik. Men hans dotter, ja, Meghan McCain i alla fall, hon skriver på Twitter att I've been very hesitant to comment, but since my deceased father keeps getting invoked, I will say this. John Weaver and Steve Smith were so despised by my dad, he made it a point to ban them from his funeral. Och sen skriver hon då att sen 2008 så bryr sig ingen i McCain-familjen om dem alls, och skulle inte ens ha spottat på dem om de var, liksom, om de brann, alltså om någon hade tänt eld på dem. Så att hon verkar vilja distansera de här från sin pappa ganska mycket.
Jag kan väl säga att Meghan McCain är en politisk strateg, och hon kommer säkert ha en framgångsrik politisk karriär, det tror jag. Men hon är en strateg. Och jag lägger inte så jättemycket vikt vid det här. Nej, men alltså, om jag säger så här, ja, John McCain och Steve Smith hade ingen jättebra relation efter kampanjen 2008, men det fanns en annan anledning till det här som inte hade någonting att göra med Steve Smiths karaktär. Och det är att det var Steve Smiths idé att rekrytera Sarah Palin som vicepresidentkandidat. Och någonting som både McCain och Smith har ångrat ända sedan dess egentligen. Något som McCain faktiskt innan han dog erkände att ja, det här var ett dåligt beslut. Men det var Smiths idé att flyga in Sarah Palin. Han tyckte att vi måste fansa på någonting för att vi kommer förlora den här kampanjen. Och jag skulle säga att det var inte så tanklöst i beslutet, men jag förstår att det fick McCain att inte tro på Smiths omdöme efteråt. Det förstår jag fullt ut. Och men med det sagt, det har inte funnits någon dispyt mellan dem, utan Smith har alltid hållit McCain väldigt högt, ska vi säga. Utan det är ju, och jag tror att en del bakom Lincoln Project som är väldigt viktigt att förstå, det är att många av de här vill revanschera sig. Många av de här är, menar, folk som var på McCains kampanj, som du nämnde, John Weaver, Steve Smith, eller som var på Mitt Romneys kampanj, Heck Mayo till exempel. Det här är personer som så att säga vill revanschera sig genom att faktiskt vinna en presidentkampanj. Och det, och jag menar så att säga, få bort lite loser-stämpeln, om man säger så. Det finns, jag menar, i politik finns det alltid incitament som blandas. Dels visst, man har politiska ideal och man vill följa dem, men samtidigt så finns det såklart personliga incitament också, att man har en legacy, ett eftermäle som man vill säkra på något vis. Mm. Och i Steve Smiths fall i synnerhet så tror jag att för honom handlar det väldigt mycket om att folk ska minnas honom för någonting annat än Sarah Palin. Och det kanske de gör nu. Jag vet inte om det här är en förbättring. Men, men på sätt och vis, mission accomplished.
Ja, okay. Ja, men John Weaver anklagas för det här och Lincoln Project har försökt hantera det på olika sätt då. Men sen handlar det också om en annan sak också, och det är förskingring av pengar. Att man har fått in väldigt mycket pengar och att pengarna inte har gått till kanske det man utlovat. Kan du berätta om det?
Ja, alltså, och jag skulle uppmana alla att gå tillbaka och lyssna på intervjun som jag gjorde med Rick Wilson, från, som är alltså en av grundarna till Lincoln Project från oktober.
Och då skjuter jag in då till er som lyssnar att det är poddavsnitt 1198 och det hittas då i amerikanska nyhetsanalysers poddarkiv.
Precis. Och en sak som Wilson pratade om, det var att Lincoln Project trodde aldrig att de skulle få in så mycket pengar som de hade fått. De hade siktat på om minst rätt 7 miljoner dollar, vilket kanske låter som väldigt mycket, men inte jättemycket i presidentvalssammanhang. De fick ställt ihop 90 miljoner, så 14 gånger så mycket som de hade räknat med. Och det här gjorde att man hade det var mycket mer pengar än man hade budgeterat med, och det var mer pengar än man hade tänkt. Alltså det är svårt att expandera mitt i en presidentvalskampanj. Dels måste man köpa in reklamtid innan den blir uppköpt av någon annan. Man måste anställa personal, man måste kunna göra background check på alla de man anställer, sig att de är legit, så att säga, något man kanske borde ha gjort med Weaver så här i efterhand. Grejen är att det händer förhållandevis ofta när kampanjer, i synnerhet med kampanjer som blir framgångsrika, och nu gäller det inte bara liksom Lincoln Project utan politiska kampanjer i största allmänhet, som blir framgångsrika fram emot slutet på valkampanjer, att de har massor av pengar över efter valet. För att det finns liksom, det går inte att skala upp en kampanj hur enkelt som helst. Nej, men i slutändan så är det så här att Lincoln Project spenderade en tredjedel av de här pengarna man fick in på de här berömda attack ads, de här alltså reklamannonserna, tv-reklamen som man blev så berömd för, där man attackerade Donald Trump, och ofta attackerade, man blev kända för det var att man attackerade Donald Trump väldigt, alltså man slog under bältet väldigt mycket helt enkelt. Man använde samma ton mot Trump som Trump ofta använder mot sina andra motståndare. Man riktade sig direkt till Donald Trump. Man försökte trigga Trumps paranoia, lyckades med det ett par gånger dessutom. Man köpte bland annat en grej som man gjorde, som jag berättade om före valet också, det är att man köpte reklamtid specifikt i Washington DC, som ju är, jag menar, Washington DC, det finns inga osäkra väljare där, det är en helt demokratisk distrikt, men man köpte reklamtid i Washington DC för att Donald Trump skulle se reklamen, för man visste att han tittade på TV, så man köpte reklam på Fox News och de andra liksom runt om tider där Trump tittade, och så hade man reklam som talade direkt till Trump och sa liksom att alla dina kampanjpersonal förråder det, alla vet att det är över, liksom det är, liksom man försökte, det var psykologisk krigsföring mot Donald Trump, kan man säga. Och så det här gick en tredjedel av pengarna till, så då frågan, vad fan hände med de andra två tredjedelarna, det är 60 miljoner som inte finns som inte gick till ändamålet. Och svaret är att de pengarna gick huvudsakligen till konsultfirmor som ägdes av bland andra Rick Wilson och Steve Smith och de andra som var inblandade i Lincoln Project. Det gick stora miljonbelopp in i alla deras konsultfirmor. Och nu så skulle jag säga att jag menar, det här är, jag menar, det är en sån grej som på ytan verkar väldigt skandalöst, och det kan vara det också, men jag ska säga att det finns många saker vi inte vet. Och det är framförallt, vad gjorde de här konsultfirmorna med pengarna? Gick de här direkt så att de bara betalt ut som lön till de som var med i Lincoln Project, eller anställde man folk alltså via de här konsultfirmorna? För en sak man ska vara väldigt klar med, det är att det är politiskt riskabelt att jobba för Lincoln Project. Det är väldigt politiskt riskabelt, särskilt om du vill jobba för republikanerna i framtiden. Och det finns säkerligen, jag vet inte om alla pengarna gick till det här, men det finns säkerligen många som inte ville jobba direkt för Lincoln Project, men kunde tänka sig jobba för, jag menar, ett skalbolag så att säga, ett företag som ägdes av någon som någon från The Lincoln Project, som betalas av The Lincoln Project, men som jag menar, om du är en politisk strateg i 25 års åldern till exempel, så kanske du hellre vill jobba för ett företag som får betalt av Lincoln Project snarare än att jobba direkt för Lincoln Project, bara för att det ser bättre på CV om du ska söka jobb senare inom republikanerna. Sen är det också det att, jag menar, även om själva reklamen, jag menar, att köpa reklamtid är dyrt såklart, men det finns också många andra kostnader när man gör reklam. En hel av det är att ha folk som gör research, folk som gör opinions eller liksom marknadsundersökningar för att se vilken reklam som är mest effektiv. Det finns en massa liksom administrativa kostnader när det gäller politisk reklam, så jag tror att det är mer än en tredjedel definitivt som gick till själva kampanjen. Och sen ska jag slutligen säga att, jag menar, jo, jag tror att, jag menar, en hel del av pengarna hamnade hos de som styrde Lincoln Project. Det tror jag, absolut. Och det är ganska typiskt för amerikanska kampanjer. Det är väldigt vanligt, inte minst för att inom politiken så är det ungefär vart fjärde år så får man en stor paycheck, och sen tjänar man inte så jättemycket pengar de kommande tre åren, så att säga. Det är ganska vanligt att man roffar åt sig. Det gjorde man även på Trumps kampanj, om man nu ska göra en objektiv undersökning här. Och sen tror jag också att, särskilt med tanke på att man fick in så mycket mer pengar än man hade tänkt, och man kunde uppfylla sin ursprungliga, så att säga, affärsplan utan att spendera alla pengar, så tror jag säkert att det blev frestande att ta åt sig lite mer själv, så att säga. Och det är inget olagligt man gjorde. En superpack är en typ av organisation som Lincoln Project är rent juridiskt. En superpack har den friheten. Så jag menar, det är inget olagligt man har gjort. Men det är klart man kan argumentera för att man skulle ha varit bättre organiserad, för att man skulle ha varit mer öppna med vart pengarna sedan gick. Men jag menar, för oss som har följt amerikansk politik, så är inte det liksom att politiska konsulter tycker om att få åt sig pengar när det är presidentvalsår, det är inget nytt i sig självt. Utan däremot så visar det ju lite att, jag menar, det sätt som det här skadade Lincoln Project på, det är att Lincoln Project vill stå för lite en annan sorts politik. Och det är man inte. Lincoln Project är politiker. De är inte Trump, men de är politiker. De jobbar som politiska konsulter gör. Och det gör de inte sämre, men gör de inte bättre än status quo heller.
Nej. Okej, om vi går vidare. Det finns en sak till också, det är att det handlar om att det är en väldigt sexistisk arbetsmiljö inom Lincoln Project.
Ja, det här är något som kommer inte minst från Jennifer Horn, som också är en av medgrundarna som har hoppat av. Och hon hävdar också att Lincoln Project kände till de här anklagelserna om John Weaver långt före Lincoln Project hävdade att de visste någonting alls om det. Men hon hävdar att det fanns en cover-up. Och jag kan väl säga så här. Jag tror definitivt att det fanns en väldigt tuff arbetsmiljö inom Lincoln Project, för att man var väldigt isolerade. När man arbetade helt enkelt på en okänd ort, och man stängde egentligen in sig där ett par dussin personer och jobbade dag och natt i flera månader för att besegra Donald Trump. Och det här gjorde man inte minst för att man skulle komma runt det här med Det som var okänd ort var för att man var rädd att man skulle bli attackerad av Trump-anhängare. Och att man, ja, alltså man satt egentligen som upp ett läger, man säger så, då man, där man var som en familj nästan, alltså, och som ett väldigt långt läger i flera månader. Och på så vis så undvek man också risken att covid-19 skulle spridas bland dem. Så jag menar, jag tror absolut att det blev en tuff arbetsmiljö. Och så är det i presidentvalskampanjen, man jobbar 16 timmar om dagen liksom de sista månaderna. Jag tror säkert att det flög invektiv, särskilt när kampanjen inte gick så jättebra, de sönder inte gick det. Och jag tror säkert också att det spelar en roll att Lincoln Project har haft svårt med att ha en alternativ, så att säga, vision för republikanerna. Man är emot Trump, man är överens om vissa saker, man gillar med Trump. Men när det gäller sådana här saker som, är man republikaner eller inte, där är man inte helt överens. Det finns de som menar att republikanerna är liksom ett dött projekt, så att säga, att man måste börja om, att man måste satsa på ett nytt parti eller man måste liera sig med demokraterna. Och där går meningarna isär. Och när Lincoln Project mot slutet av kampanjen började attackera republikanska senatorer, det tror jag absolut, det vet jag faktiskt från inside-källor, att det var inte alla som tyckte att det var en bra idé i Lincoln Project. Och det var dessutom många som donerade pengar som inte alls tyckte om att deras pengar gick till att attackera republikanska senatorer istället för att attackera Donald Trump, när det egentligen var bara Trump de ville ha bort. Så men det finns två olika syner. Ett där man ser republikaner som ett genomruttet parti, och ett annat där man ser republikaner som ett parti som är grund och botten sunt men som måste separera sig från just Donald Trump. Och de synerna gick inte ihop. Jag menar, jag tror att det fanns en aggressiv, tuff arbetsmiljö inom Lincoln Project. Jag har varit i politiska kampanjer i Sverige och det är tufft nog här, så jag kan ju bara tänka mig hur det är i USA. Så det är, jag har inga problem att tro på det. Men det som är viktigt att förstå med Jennifer Horn, det är att 48 timmar innan hon gick ut med det här med att, ja, men Lincoln Project kände till allting och det var en sån hemsk arbetsmiljö etc, 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 så hade hon gått till styrelsen för Lincoln Project och krävt framförallt då att hon skulle få ett konsultkontrakt värt $40,000 i månaden, alltså över 350,000 kronor i månaden, eller något sånt. Och dessutom en signeringsbonus på $250,000 direkt cash i handen. Och det här hade styrelsen sagt nej till. Och det känns ju som att, ja, det känns inte som att det var av etiska, liksom av, att det var samvetskval som fick Jennifer Horn att gå ut och komma med de här anklagelserna. Det känns som att hon fick inte den cash som hon ville ha. Och troligtvis hade hon nyss fått reda på att Rick Wilson och Steve Smith och alla de här hade så att säga roffat åt sig av bidragspengarna som Lincoln Project hade dragit in, och så tyckte hon att jag ska ha min bit av kakan, och sen så fick hon inte det av Rick Wilson, och sen så gick hon ut i media ungefär, i den ordningen.
Ja, men om vi ska sammanfatta lite grann då, så det, om vi börjar med det här, vad innebär det här nu för Lincoln Project, de här sakerna vi har pratat om, är det här slutet för The Lincoln Project?
Det återstår såklart att se, men vi skulle säga att Lincoln Project har fortsatt sedan den här skandalen påbörjades. Man är fortsatt aktiva på Twitter, man har gjort sina, man har såklart gett ut officiella utlåtande pressmeddelanden, man har såklart tagit avstånd från John Weaver, man har förklarat här med Jennifer Horn och så vidare. Man har fortsatt göra ads, man har, jag menar, man försöker ändå genuint att gå vidare. Steve Smith har avgått från styrelsen också, han säger att de måste få in mer diversifiering, framförallt i projekten, de måste få in någon kvinna i styrelsen. Jag är inte hundra på om jag gör inte så mycket för kvotering personligen, men visst, vill man liksom inokulera sig mot anklagelser om sexism, så är väl det kanske en bra strategi, jag vet inte. Men jag menar, man har definitivt för avsikt att fortsätta, men jag kan säga att det här ger också lite vatten på kvarn för de Never Trump-republikaner som höll sig borta från Lincoln Project. Och det fanns Det fanns en hel del av dem, bland andra då Bill Kristall som gjorde sin egen grej, och som var, jag frågade honom om The Lincoln Project i intervju som jag gjorde med Bill Kristall, och ja, han sa ju inget negativt direkt, men det var liksom att ja, de får köra sin grej ungefär, vi kör vår liksom. Och jag ska också nämna Jonah Goldberg som är en av personerna bakom The Dispatch and Size som jag skriver för faktiskt. Han har varit i offentligt Twitterbråk med Steve Smith för några månader sedan, och de avskyr varandra sedan tidigare. Så men det finns och det här skulle man också kunna säga att det är, sammanfattar också lite varför Trump-falangen är så pass stark, och det är för att det finns inte en enad anti-Trump-falang, och det finns inte en enad strategi. Och det kan man jämföra lite grann med primärvalet 2016, där Trump trots allt bara vann 45% av rösterna nationellt, men de andra 55% var splittrande bland typ 15 olika kandidater, så det hjälpte ju inte så jättemycket.
Men sista frågan här då, så vad innebär det här, du har varit inne på det lite grann, men vad innebär det här för hela Never Trump-rörelsen? För som sagt, det här är olika organisationer, och jag skulle tro att här i Sverige så är du den som är inne i just den här rörelsen bäst, skulle jag gissa. Så att jag menar, om du liksom utvärderar hela rörelsen.
Ja, så det här har väl gett lite av en livlina till trumpismen, som har haft en riktigt dålig start på året, får man väl ändå säga, med allt som har hänt med Kapitolium och allt det här. Nämligen, det här ger Trump-falangen en chans att använda den strategi som de tycker allra bäst om, och det är att säga att alla är lika goda kålsupare ungefär. Mm. Så är det inte, men det här är ett slag för Never Trump-rörelsen, men det är samtidigt viktigt att förstå att jag menar, överlag så kan man säga att Trumps inflytande minskar i republikanerna. Det ser man tydliga tecken på. Man ser fler och fler politiker som vågar utmana Trump-kulten, som jag brukar kalla det. Man ser början på en vändning bland republikaner, vare sig man pratar om Marco Rubio eller Nikki Haley eller Mitch McConnell och så vidare. Och jag ska också säga det att en anledning till att jag tror att Lincoln Project kommer att komma tillbaka, det är att de ads som man gjorde var brutalt effektiva. Man är väldigt bra på det man gör, helt enkelt. Det går inte att komma ifrån. Man är väldigt bra på det man gör, och det har är man tillräckligt bra på det man gör, så kan man komma undan med ganska mycket. Mm. Men vi får se.
Ja, jag kan också tipsa er som lyssnar om att John har också intervjuat Bill Kristall som driver The Bulwark, som också är en del av Never Trump-rörelsen då, och det är poddavsnitt 1203 från den 9 oktober förra året. Så att du har intervjuat både Rick Wilson och Bill Kristall i den här rörelsen. Men okej, tack John.
Tack själv.
Det var avsnitt 1274 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge dig perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.